Plattformsdagarnas kunskapsdialog om att lära av miljonprogrammet. Medverkar gör Karin Svensson, arrangör Arktis.
Hej, Karin heter jag. Och välkomna till den här kunskapsdialogen som kommer handla om miljonprogrammet och vad vi kan lära om miljonprogrammet. Jag kommer börja med en kort historiebeskrivning och sen gå över på de här faktiska innovationerna. Och sen ska vi diskutera lite kring dem. Men året är alltså 1965 och Sverige är mitt uppe i ytterligare en bostadskris. Dåvarande statsminister Tage Erlander får under en tv-sänd utfrågning frågan om man har något råd till ett ungt bostadslöst par. Och det enda svar han kan ge egentligen att de ska ställa sig i bostadskö. Och det här citatet har blivit känt även nu i efterhand. Och det gör att det skapar ramaskri i Sverige. För precis som idag är det under den här tiden unga och låginkomsttagare som drabbas allra hårdast av bostadskrisen. Och många lever under första halvan av 1960-talet i smutsiga och nedgångna lägenheter. Ja, trångboddheten är också väldigt hög. Och det är fortfarande vanligt att man har ett torrdass på gårdarna, att man enbart har kallt kranvatten i kranen och att man saknar badrum i sin egen lägenhet. Så tanken med det här miljonprogrammet, som ja, inte hette miljonprogrammet från början, var att bygga 1 miljon högkvalitativa bostäder på 10 år. De här bostäderna fick inte kosta mer än en femtedel av vad en fabriksarbetare tjänade i månaden, så de skulle vara billiga. Och miljonprogrammet skulle också då höja den allmänna bostadsstandarden i Sverige. Så både, ja, man ville bygga billigt, bra och snabbt. Lite likt det som vi vill göra idag helt enkelt. Och en tredjedel av det som byggdes under de här 10 åren var de karaktäristiska höghusen som nästan har blivit synonyma med det vi pratar om när vi pratar om miljonprogrammet idag. En tredjedel var låga flerbostadsområden och en tredjedel var småhus. Och kostnaderna hölls ner av att man serieproducerade och att man skapade flertalet standarder. Och många av dagens standardmått för till exempel dörrar, fönster och kök har faktiskt sitt ursprung i miljonprogrammet. De här måtten hittades ju inte bara på såklart, utan de föregicks av noggrann forskning. Kanske känner ni till Hemmens forskningsinstitut som några årtionden innan det här hade gjort noggranna och nitiska mätningar av hur man bodde i svenska lägenheter. Man hade mätt hur många steg som krävs för att baka ett bröd. Man hade mätt hur stor hallen behöver vara för att en kvinna ska kunna hjälpa sin man av med jackan. Man hade mätt hur bred en dörröppning behövde vara för att man skulle kunna få plats att bära ut en bricka. Och så vidare och så vidare. Och den här typen av noggrant mätande kan ju tyckas bizarrt och skrattretande idag. Men den forskning som gjordes då gjorde det möjligt att optimera ytor och anpassa lägenheterna perfekt till den här kärnfamiljen med hemmafru som skulle flytta in i miljonprogrammet. Och den smarta planlösningen har faktiskt gjort miljonprogrammets lägenheter till de mest väldisponerade i svensk historia. Få ytor är oanvändbara, ljusinsläppet är maximalt och ofta är också materialkvaliteten väldigt hög. Och det här då trots den snabba byggtakten. Det är faktiskt först i början på 70-talet som plasten börjar göra intåg. Och det är ju ett slitstarkt material men kanske inte lika snyggt eller levande som till exempel trä eller sten. Många arkitekter involverades i byggandet av miljonprogrammet, inte helt förvånande. Ändå så är det väldigt lite av den här kunskapen och de här innovationerna som infogades i byggandet som har bevarats. Och det kanske handlar om att många arkitekter i efterhand inte riktigt ville förknippas med sina egna projekt. Ja, och det är inte så konstigt. Det här byggandet möttes ju av extremt högljudd kritik. För det som påbörjades under det här 60-talet, under modernismens och de stora programmens tid, avslutades på 70-talet i en politisk brytpunkt. Ja, flera saker som egentligen inte hade med själva bostadsbyggandet att göra hade skapat ett nytt politiskt klimat där människor krävde medbestämmande rätt och delaktighet. så ett storskaligt projekt som miljonprogrammet som hade genomförts helt utan dialog och som till och med i sin storskaliga arkitektur fick människan att kännas väldigt liten. Det blev därmed enormt otidsenlig vid 70-talets början. Men ja, minnet är såklart inte helt borta, så låt oss titta lite på de här innovationerna som användes för att bygga billigt, snabbt och högkvalitativt. Och det ska ju sägas såklart att vissa av de här innovationerna har gett oss asbest och PCB. Och det är inget som vi hoppar och studsar över idag. Men det finns ju också saker som har skapat helt nya stadsmiljöer som vi aldrig tidigare sett i Sverige. Så, innovation nummer ett. Prefabricerad betong. En av de stora nyheterna i miljonprogrammet var de här prefabricerade betongelementen. Väggar tillverkades alltså i fabrik och sattes ihop på plats, någonting vi fortfarande gör idag. Men aldrig tidigare detta gjorts i så stor skala. Men under miljonprogrammet var alltså tiden knapp och många kanske tycker att de här flerfamiljshusen som prefabricerades blev lite väl enformiga. Men faktum är att dagens prefab är betydligt tristare. För i slutet på 60-talet fanns det 16 så kallade stomelementsystem. Stomelementsystem kanske kan översättas till typ byggsatser. Det fanns 16 stycken i slutet på 60-talet att använda i byggandet och idag finns det faktiskt bara 4 stycken. Det svenska miljonprogrammets betongsystem var också i jämförelse med andra prefabricerade system runt om i världen väldigt välgjorda. Planerna var generösa och materialen väldigt bra och hållfasta och långsiktiga. Faktum är också att prefabricerad betong mot förmodan, eller tvärt emot vad man tänker, erbjuder väldigt många möjligheter till olika varierade uttryck. Så man tar av sig fördomsglasögonen och tittar på miljonprogrammets fasader till exempel, så ser man att många arkitekter har blandat fasadmaterial på ett sätt som man inte gjort tidigare. Ibland har man skapat grafiska mönster eller spelat med så här lite futuristiska rymdformer. Och det mest kända och kanske också mest innovativa av de här prefab-systemen som användes under miljonprogrammet kallas Skane 66. Och det utvecklades av byggföretaget Olsson Skane, som också förresten var en av de största byggherrarna under rekordåren. Och det här leder oss fram till innovation nummer 2, som är flexibilitet. Skane 66 är ett stomelementsystem. Det har flyttbara inneväggar och det gör att lägenheterna lätt och billigt kan göras om, anpassas till nya behov och en föränderlig framtid. I Skane 66 är ytterväggarna som är bärande tillsammans med vissa stöttande pelare invändigt. Och det här gör att inneväggarna kan flyttas om nästan hur som helst och skapa nya planlösningar, skapa nya sorters lägenheter och göras om till att bättre passa de som bor där nu. Och det här skapar ju kanske en långsiktighet skulle man kunna säga. Man skulle kunna kalla den för hållbarhet till och med. För genom att inte låsa lägenheterna i de här fasta konstellationerna så ger man dem ett längre liv. Man gör att de kan överleva flera generationer och det var också det som var tanken. Innovation nummer 3 har jag kallat långsiktighet i uterummen. För planeringen av uterummen är något som skiljer det svenska miljonprogrammet från många andra modernistiska lägenhetsprojekt på andra platser. För här fanns en väldigt tydlig tanke kring bostadens utemiljö och hur bostaden och miljön skulle samstämmas till en harmonisk helhet. Så husen i sig var liksom inte fullkomliga utan sina utemiljöer. De båda var en del av varandra. För första gången blev det också viktigt med trafiksäkerhet och lek. Barnen skulle kunna växa upp i trygghet och leka utan ständig tillsyn av föräldrar. Det skulle också finnas reservområden för framtida behov i miljonprogrammet. Så man använde alltså inte all den byggbara marken utan man räknade i princip med en framtida förtätning. Alltså ja, det som vi håller på med idag på många platser. Eller med nya sätt att använda bostadsområdet på. Vilket också är ett uttryck för flexibilitet. Och många av, när man tittar på miljonprogrammets grönytor så kan många gröna gräsmattsytor kännas överflödiga eller onödiga. Och det kanske de är i vissa fall. Många är oprogrammerade och hade inget tydligt användningsområde. Men syftet var ofta att skapa en känsla av rymd och en närhet mellan bostaden och utemiljön. Ofta är det till exempel sovrummen som vetter mot de här till synes trista gräsmattsytorna. Det var också viktigt att grönområdena samspelade med de här gångstråken och skapade en fin promenad genom mellan husen. Och det här är också någonting som skiljer miljonprogrammen från rutnätstaden. Man har skapat en känsla av generositet och frihet i grönskan. Och den sista innovationen som jag tänker ta upp, innovation nummer 4, är planering för bilen. Och det här kanske inte låter särskilt innovativt i Sverige 2017. Men faktum är att innan 1960-talet så hade man knappt tagit med bilen i beräkningarna när det planerades. Bilismen hade ökat rekordsnabbt, antalet personbilar hade ökat rekordsnabbt likaså, och parkerade bilar upptog ofta stora delar av trottoarerna. Så i miljonprogramsbygget fick bilen en viktig roll. Det handlade inte alltid om att man skulle främja den eller bygga för bilen, utan bara att man tog med den i beräkningarna och funderade kring vilken plats bilen skulle ta i våra bostadsområden, vilken relation vi skulle ha till den i vardagen och så vidare. Så i stora delar av miljonprogrammet har man faktiskt skilt bilarna från människorna och skapat långa gångstråk för människorna i miljöer som, ja, precis som jag sa tidigare, blandar hus och natur. Och skapat separata ytor för bilarna. Alltså trafikseparering kallas ju det. Ofta placerades de stillastående bilarna i garage under marken eller avskilt från bostadshusen. Och där frigjorde ju yta på gårdarna och ja, bilen fick en underordnad roll skulle man kunna säga. Och det är just den här typen av fakta som gör att vi kan fundera lite på hur vi bygger idag i relation till miljonprogrammen. Vart hamnar bilen någonstans i hierarkin? Hur kan vi anpassa det vi bygger till en fortfarande okänd framtid? Hur kan vi bygga både snabbt, billigt och hållbart? Vilka är grupperna som är mest utsatta idag och så vidare? Ja, miljonprogrammet har ju blivit en del av hela samhällets identitet. Alla har en ganska personlig relation, eller i alla fall en personlig åsikt kring det som byggdes under 60- och 70-talen. Och idag byggs det ju i så stor skala att en ny tidsmarkör i svensk bostadsbyggande håller på att skapas. Och frågan är ju hur den kommer att dömas av framtidens boende. Så, då sätter vi igång samtalet. Tack så mycket för att ni har lyssnat.